Roligt som sagt att vara hemma igen. Utlovade lite missionsrapport, lite berättelser, och ni såg ju något lejon och grejer förra söndagen, ni som var här, så att de har ni sett. Men jag ska ta en liten stund och ta tillfälle i akt och berätta lite grann om vad vi som församling får vara med och involverad i, fast vi kanske egentligen ibland inte vet det. Det är intressant och roligt och spännande, allt det som sker här i Vasa och allt det som sker här i församlingen. Och vi tackar verkligen Gud för det. Men samtidigt så är vi ute på flera ställen i världen och gör det besvärligt för fienden så mycket vi bara kan. Och som du hörde så är Patrik och hälsar på Kenneth och Andreas i Filippinerna. Vi har Kenneth i Mindanao på södra Filippinerna. Och Andreas och Laila då, Pettersson, som är Kenneths son, så bor uppe i Leyte, eller uppe. Det är ungefär mitt på Filippinerna, så en av de öarna där heter Leyte. Så där jobbar de. Jag fick en stor missionsrapport från Andreas, som de av er som har korsets budskap, som nu för tiden heter Livet. Tidningen Livet så har möjlighet att från gång till gång läsa vad han skriver. Han är väldigt duktig att skriva. Så vi ska också kanske här någon söndag lyfta upp det som han skriver. Men vi finns också i Tanzania genom Jan-Erik och Hanna Nyman. Och jag ska visa några bilder som du får se här. Vi var som sagt hela familjen iväg. Jag satt på möten hela dagarna och de roade sig. Det var den arbetsfördelningen vi hade. Ja, inte riktigt exakt så, men en stor del. När man kommer ut dit så tycker de om att proppa dagarna fulla med möten och sammanträden. Men vi var ut några dagar också, som ni såg här förra söndagen, i parkerna. Och hade en fin stund. För mig var det väldigt speciellt att få ha med hela familjen. Jag reser som sagt ofta ensam. Men att få med hela familjen och att de också får en liten glimt av vad mission är för någonting, det är bra. Vi har två missionärer. För att ta nästa bild så har vi Jan-Erik och Hanna Nyman. Det är inte de där, men det är de där, de som står längst ut. Som under många, många år har arbetat i Tanzania med Ibra Radio. Ett oerhört fascinerande arbete som du vet alldeles för lite om. Vad som egentligen händer. Genom Ibra Radio idag så når man ut till otroligt många människor som aldrig någonsin har hört om Jesus förr. Ut i muslimvärlden, man sänder på kortvåg, på många, många språk så sänder man ut evangeliet om Jesus Kristus. Det som är speciellt just nu är att i Tanzania, i Arusha, så har vi också flera korttidsmissionärer, eller sådana här pröva på missionärer. De familjen som är där mitt mellan Jan-Erik och Hanna heter Oskar och Lilian Sjöberg från södra Finland. Oskar är ljusexpert, han jobbar på Svenska Teatern. Och nu har de åkt ut dit för att hjälpa den här radio- och tv-stationen att få bättre ljus. Ja, radiostationen behöver inte ha så mycket ljus, men tv-stationen behöver ha ljus. Och de har jobbat där några månader och nu har de kommit hem. Och de har frågat dem att vad ska ni göra nu? Så sa de, far ut på nytt. För att de har varit väldigt, väldigt, väldigt tända över det där. Och nästa bild så ser vi Benjamin och Rebecca Nyman. Benjamin jobbar med ljudet på Habari Malum, som den här radiostationen heter. Det är så nämligen att man producerar mycket musik. Man sätter ut 20 000 kassetter i månaden från den radiostationen och den studien. Så de ligger inte på latsidan. Men också kvaliteten i Afrika höjts. Och kanske lite grann också vår radiostation har lite, vad heter det, sacka efter i konkurrensen. Så nu är de där och startar igång. Om vi tar nästa bild. Så, ja, det där är Radio Habari Malum. Men vi tar ytterligare nästa bild. Så cyklar vi så där. Och nu kommer den. Så Benjamin då har arbetat under den här tiden han varit där och förnyat utrustningen, gått över till digital teknik och så här, så att man kan fortsätta att ha och producera bra kvalitet för den här radiostationen. Som sagt, man når ut till miljoner människor. Det finns ett folk som de som har hört Jan-Erik tala någon gång, så talar de om Afar-folket. ett helt och hållet muslimskt folk. Inga troende överhuvudtaget för några år sedan. Nu har man startat ett 20-tal församlingar enbart baserade på radioarbetet. De säger att alla afarer har hört på de där programmen. Och beroende vart man kommer i deras kultur så berättar de om de här programmen. De kör lite så här såpopera-stuk på det. Alltså en berättelse om olika människoöden som ger en kristen världsbild och som gör att människor förstår vem Jesus är. Och på basen av det så har det startat flera församlingar. Det tycker jag är ganska häftigt. I Afrika är det ju så, om vi tar nästa bild, så möter ny teknik gammal infrastruktur. Här har du en MP3-spelare. Det enda skillnaden är att den är vävbar. Den kombinationen tycker jag är ganska intressant. För där kan man ha en MP3-spelare med massor med undervisning, massor med predikningar och så vidare. Men man kan också gå ut där inte någon ström, så sitter man och vävar lite grann. Och så börjar det fungera. Och den där har också skickats runt mycket bland affärerna och mycket bland andra folk också. På det sättet så får de del av evangeliet. Habari Malum betyder de goda nyheterna. Och Habari Malum Media är det den plats där de har den radiostationen. Nu gör vi någonting annat. Vi bygger ett college. Du som inte vet det, så är VCN här involverad i att bygga ett college i Afrika. Vi tar nästa bild. Det kallas HMC, Habari Malum College. Och här är den första byggnaden som jag var nere till i fjol. Då vi invigde den första av 7 byggnader. Och det här kommer att bli ett center för att utbilda mediemissionärer. Sådana som kommer att bli tekniskt skolade, tekniskt kunniga, men också kunna förstå hur man genom media får ut evangeliet om Jesus Kristus. När vi började med den här så tror jag inte vi visste riktigt hur rätt vi var. Därför att Arusha är ju inte en sådär jättegrymt stor stad. Men efter vi började det här projektet, rekognoseringen, så har tanzanianska staten beslutat att Arusha ska bli ett riktigt universitetscentrum, och man planerar över 200 000 studerande till Arusha. Och det hade vi ingen aning om då, men så är det, och kanske Herren hade på känn åtminstone på något sätt att det skulle bli någonting sånt. Så vi upplever verkligen att vi är rätt i tiden. Nu har vi börjat bygga den andra byggnaden, som jag inte har några bilder på här, men den är på gång. Det pågår jättemycket annat också på den här samma stationen. Om du tar nästa bild så finns det ett projekt som heter Kibreli. Som betjänar de blinda människorna i Afrika. Man har flera tusen prenumeranter på det här. Och nu har man fått en ny skrivare som nu bara fräste det ut på den nya testamenten och andra böcker. För att kunna betjäna och ge evangeliet åt människor som är blinda, som inte kan se. Jag försökte också läsa, det gick absolut inte. Det kan du försöka någon gång. Också på samma ställe, något som jag också vill visa dig om du tar nästa bild. Så arbetar man mycket med träplantering. Många av er känner Maria Holmberg, hon hälsar så jättevarmt åt er allesammans. Hon var med där. Och på några kvadratmeter, en liten plätt där, så har man under ett tiotal år planterat 6 miljoner träd däromkring. Och på det sättet så förändrar man hela infrastrukturen, man förhindrar det att jorden eroderar och så vidare. Och man kan på ett praktiskt sätt visa att evangeliet har både händer och fötter. Och på det sättet så hjälps vi åt på alla möjliga sätt. Om vi tar nästa bild så står Janne med en av de 6 miljoner plantorna som blir till stora träd. Jag skulle vilja vara skogsbrukare i Tanzania. Här tar det 80 år innan det blir till någonting. Där på 15 år så, och ibland på 20 år så är det färdigt att avverka. Andra delen av vår resa så åkte vi ner till Bagamoyo. Arusha ligger ju på 1600 meter, vilket betyder att klimatet där var alldeles perfekt för oss nordbor. Det var som en lite bättre finsk sommar på en 20-26 grader ungefär. Vi får ner till Bagamoyo och det var rena grytan där bredvid Dar es Salaam. Där var det 35 och den stod upp till 40 grader. Och det var varmt. Speciellt eftersom första kvällen vi var där, så då alla gick in i sina rum och la på aircondition, så det så slocknade strömmen i precis hela anläggningen. Och där låg man mitt i natten och hade swimmingpool i sin egen säng. Men vi var där i alla fall och samlade alla svenska missionärer som är i Tanzania. och hade en konferens tillsammans med dem, uppmuntrade dem och bad tillsammans med dem och hade faktiskt en fin stund. Här är Sveriges Tanzania-ambassadör på besök och också SIDA-chefen, alltså den som är biståndsorganisation i Sverige. De är båda pingstvänner och de tror på Jesus och vi hade verkligen en intressant stund där. Sen fick vi också nästan hjärtinfarkt för att när vi kom in i en av de hyddorna i Bagamoyo, i lerhyddorna där, så bakom ett skynke så kom den här personen fram. Och kanske någon av er känner, om du byter bilder. Pernilla Löfmark. Jag tänkte det tog länge innan jag förstod att vad händer. Hon är församlingsmedlem här, bor nu i Norge. Och känner Oskar och Lilian väldigt bra. Och hade beslutat sig för att hälsa på dem utan att vi vet att vi var på väg. Hon hade nog fått reda på det att vi skulle på väg. Så de hade sett till att vi inte skulle veta absolut någonting. Så det är tur man har ett starkt hjärta. Men alla som vi träffar, Jan-Erik och Hanna, Oskar och Lilian, Benjamin och Rebecca, alla hälsar så jättevarmt till församlingen och tackar för allt det stöd och den uppmuntran som vi ger åt dem. Så ta emot den hälsningen. Okej? Nu. Tänkte jag börja predik. Under det här från och med nyår så har vi gjort någonting som vi har kallat återförankring av visionen. Låter lite så här komplicerat. Men vi vill berätta för varandra vad vi tror på och varför vi gör det vi gör. Vi har talat om att bli frälst, vilket vi tycker är bra. Vi har talat om att bli förankrad i tron, att bli trygg i vem man är i Jesus Kristus. Och de två följande stegen som vi har i vår vision, det är att bli tränad och att sändas ut till att arbeta för Jesus Kristus. Så nu är det dags för träningen. Nu ska vi upp från sofflocket, spotta inte i taket längre, utan nu ska vi upp och så ska vi göra någonting. Och så ska vi börja ha lite andlig bodybuilding. Lite andligt kroppsbygge ska vi ha här. Jag ska tala om att bli tränad. Att bli utrustad för att leva ett helt liv för Jesus. Jag tycker det är så fantastiskt med tron. Tron är inte någon sån här ändstation. Att jag blir frälst och så sätter jag mig ner och väntar på himlen. Utan att bli frälst, att bli född på nytt, det är bara första steget in i ett helt liv tillsammans med Jesus Kristus. Ett fantastiskt äventyr som aldrig slutar. Som varenda dag har nya möjligheter att expandera, nya möjligheter att ta helt olika riktningar. Och ibland också gå, som vi säger, skickelig på trynet. Eller hur? Det är ju som med oss, att ibland lyckas vi, ibland så misslyckas vi. Men i allt så är Jesus där för oss och vill hjälpa oss, vill uppmuntra oss, vill ge oss nytt mod och nytt mod att fortsätta och vandra tillsammans med honom. När jag läser Paulus så känner jag mig jättehemma. Därför att Paulus var sportintresserad. Vet du det? Ja, det här är Bibeln. Var så säker. Paulus var en riktig, nästan skulle man kunna kalla honom att han var en sportfåne. Han använde många, många bilder av just idrott, av idrottsprestationer, av att bli tränad, att tränas för olika saker. Eller vad står det här i första Korinthierbrevet? Det 9:e kapitlet och den 24:e versen. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Ja? Det är som inte sådär finlandssvenskt, alla grässtrån är lika långa klippta, ni vet. Och allt det här, ingen ska sticka ut. Utan Paulus säger, det är bara en som får priset. Nu gäller det att hoppa upp på löparbanan och springa som den som vinner priset. Eller som det står lite längre fram i 9:26. Jag löper alltså inte utan att ha ett mål i sikte. Jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Alltså Paulus var intresserad av boxning. Alltså, vilken oanlig typ, har ni tänkt på det? Han var intresserad. Han sa, jag tränar boxning och jag är inte så där vänlig så jag slår i luften, utan jag slår rakt på så hårt nej, det står ju inte, så hårt jag bara kunde. Det står inte. Men i alla fall, han talar om det här att träna, att bli bättre, att utöka sin uthållighet, sin styrka. Med andra ord, du är inte färdig. Med andra ord, när du blev frälst, när du tog emot Jesus Kristus, så tog det inte slut. Utan du är bara i början av det liv som Gud har tänkt för dig. Om du vill uppnå någonting inom idrott, så behöver du gå in i målmedveten träning. Eller hur? Det är så. Ja, men det är svårt, som Kenneth Pettersson brukar säga ibland, att vila sig i form. Man önskar ju att det ska vara så, att man vilar sig i form och så kommer man igång. Nej, om du vill nå någonstans i idrott, så måste du gå in i en målmedveten träning där du anstränger dig för att bli bättre. Där du arbetar mot din egen lathet. Har du någon sån? Jag och en till hade en lathet. Exakt. Du får arbeta mot din lathet från det här: vi gör det imorgon. Har du tänkt så någon gång? Imorgon så ska jag börja med det här. Imorgon ska jag gå ut på en länk. Imorgon ska jag börja på gym och så vidare. Nej, du behöver gå in i en målmedveten träning. Jag tränar själv 3 gånger i veckan. Jag kunde inte hålla den här predikan innan jag började träna. Då ska jag vara en sån där hycklare. Men nu tränar jag 3 gånger i veckan. Det syns inte så mycket nu. Men vänt bara. Det kommer att synas väldigt mycket om en liten stund. Jag har mina söner som hjälper mig med det och som ser till att jag inte ligger på latsidan. Det finns jättemånga berättelser, böcker, filmer som är skrivna om det här. Människor som hade misslyckats i idrott och så vidare, och så började de träna. Därför att alla älskar, vad man kallar på engelska, en underdog. Alltså någon som kommer från att ha förlorat, ha misslyckats, och så tränar de och så vinner de. Men det här sker aldrig utan målmedveten träning. Ett modernt Paulus-exempel så skulle vi kunna hitta i Rocky. Har någon hört talas om Rocky? Ja. En boxare, vi är på biblisk mark, Paulus talar om boxning. En boxare spelad av Sylvester Stallone som hade dragit sig tillbaka, men som blir utmanad på sitt livs match. Och den här träningen fram till den här matchen är någonting fantastiskt som jag brukar se, som jag har sett om och om igen. Vilken överlåtelse, trots smärta och trots motgångar och så vidare. Lite Hollywood är det nog över filmen, det måste erkännas. Men ändå ger det mig ganska mycket. Vill du se den? We'll be right back. Vem gör den där bakåtvända armhävningen då du ligger bak på ryggen? Den ska jag på något sätt vilja kunna. Det tar väl nog 15 år ännu av hård träning. Paulus säger så här i 1 Korinthierbrevet, det 9 kapitlet, 24 versen. Alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Eller hur? Men så lägger han till någonting här som är intressant. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och underförstått, om de kan kämpa på det där sättet, om de kan ge ut sig till sista blodsdroppen, då har du mycket mera valuta för pengarna i den träning som du sätter in i Guds rike. I den träning som du låter Gud få göra på insidan av dig, i ditt innersta. Men du behöver också underkasta dig hård träning. Varför då? Om det enda ditt kristenliv går ut på är att sitta på möten, då är det inte så noga. Om enda ditt kristna liv går ut på det att på något sätt att ha en trosåskådning, att tillhöra kanske Sionförsamlingen i Vasa eller någon annan församling. Om det är allt ditt kristna liv går ut på. Där kom han igen. Woo. Om det är ditt kristna liv går ut på, då behöver du inte så mycket. Bänkidrottare behöver inte träna så mycket. Bänkidrottarna vet allt, de kan allt. De vet precis hur ens livsten ska dra. De kan alla saker som domare behöver döma, och när han dömer fel och när backarna spelar för dåligt eller någonting annat. Men lägg ut en bänkidrottare i rinken så blir det inte så jättemycket. Därför att det är lätt att veta, men det är tufft att göra. Låt mig bara säga det för dig. Livet är tufft. Hallå? Ja, men det som kom till Jesus, så skulle det bli bara solskenshistorier och vind i ryggen. Livet som vi lever är tufft. Därför behöver du träning för att klara av att leva det tuffa livet på ett fungerande sätt. Därför att vi tror att ingen är kallad att bara sitta i en bänk som troende. Utan vi tror att alla människor är skapta för att göra ett livsverk för Jesus. Eller hur? Det är inte bara missionären eller pastorn eller aposteln eller någon annan. Utan varje troende är kallad att göra någonting extraordinärt för Jesus Kristus. Där han eller hon befinner sig, i den kontext där man finns. Men vi är kallade inte att bara sitta och vänta på himlen, utan att göra någonting fantastiskt för Jesus Kristus. Därför behöver vi träning. Därför tror vi att församlingen är en plats där varje troende ska tränas. Inte bli en medlem. Det är bara att skriva namnet på ett kort. Medlemskort. Så är du medlem. Inte tränas i medlemskap. Utan tränas till att bli utrustad till tjänst för Jesus Kristus. Precis där du finns. Och till det behöver du träning. Du behöver tränas på två sätt. På det första sättet så behöver du tränas för att kunna leva ett överlåtet liv för Jesus Kristus i ditt eget Guds liv. Du behöver bli tränad till att inte bara som säga inte det så noga, utan du behöver bli tränad till att älska Jesus med hela din styrka, med hela din kraft, med hela din varelse. Så ska du älska Jesus, så för att det är där som det kristna livet börjar fungera. Okej? Okay? Det står i 1 Thessalonikerbrevet, det 5 kapitlet och den 23 versen. Att fridens Gud ska själv helga er helt och fullt. Så att din ande, själ och kropp ska bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Det här är Guds vilja för dig. Han vill att du ska vara hel. Han vill att du ska hålla ihop. Han vill inte att du ska falla sönder, att det ska vara sånt kaos på din insida så att du bara faller sönder och blir liggande som en säck potatis. Utan han vill att du ska vara hel. Han vill att du ska sitta, du ska hålla dig ihop. Du ska kunna leva ett helt liv som fungerar. Så när du kommer in till himlen, det var ju dit vi var på väg, eller hur? Fast vi ska göra mycket intressant på vägen. Men när du kommer in i himlen så ska du få flaggan i topp, eller hur? Seglet uppe och så far du in i den himmelska hamnen. Inser att masten är bruten och du öser förtvivlat för att hålla. Och precis när du kommer in i lagunen så får du simma sista biten. Eller hur? Utan han vill att du ska vara hel. Han vill att du ska vara hel, helig betyder hel. Och han behöver göra i dig själv någonting så att du får vara det. Den ledarskola som vi har, så har två terminer. Den första terminen handlar om just det här. Hur du ska kunna bli hel, hur du ska kunna fungera i ett liv tillsammans med Jesus. Men den andra delen som du behöver träning till, som Gud behöver få utrusta dig till, det är nämligen det att ditt liv ska få påverka andra. Du ska få vara med och välsigna andra. Därför att det är det som ger livet verkligen mening och innehåll. När du inte lever i en egoistisk bubbla, att det är jag, mig och mitt och min karriär och som Jakob sa, mina pengar och så vidare. Utan du lever ett liv där du tittar, vem kan jag välsigna idag? Skulle du vilja vara med i en sån församling där alla är upptagna om att välsigna varandra? Att göra någonting gott för någon annan. Att lyfta någon börda, att hjälpa till, att säga att hur är det nu? Kan jag säga, jag kan sticka 20 euro i handen på dig. Eller någonting annat konkret. Det är kärlek är konkret. Eller hur? Det är som inte att någon läser Herrens välsignelse över dig när du går ut, att det hjälper inte så det är jätteförfärligt mycket. Men om någon säger, hej, jag kan komma hem till dig. Kanske vara barnvakt för dina barn. Så att du får gå ut och göra någonting. Kärlek är konkret. Och när vi förstår det, att vi är kallade att leva vårt liv så att vi betyder någonting för andra människor. Då har vi kommit en bit på vägen. Och då förstår vi också att vi behöver tränas. Två sätt, tre metoder. Så då har du min predikan i punktform. Träningsmetoder. Ni vet ju det, när man ska träna så behöver man skriva ihop ett träningsprogram. Eller hur? Man skriver ihop ett träningsprogram, vad man behöver göra, hur ofta man ska göra det, hur tunga vikter och så vidare och så vidare. Mitt träningsprogram för dig här nu, om du skriver ner, det är tre stycken punkter. För det första behöver du träna på egen hand. Alltså inte att du slår dig på tummen, utan du tränar på egen hand. Utan du tränar för dig själv. Eller hur? Det första du behöver göra är att lära dig själv att söka dig till Bibeln. Att söka dig till Gud i bön. Det här är så enormt banalt. Eller hur? Men det är här din inre styrka får sin kraft. Eller hur? Där du hittar ett liv, där du hittar till Bibeln, där du kan själv läsa Guds ord, där du kan själv hämta näring ur hans ord, där du lär dig att be till Gud och tala med Gud, kommunicera med honom. Där finns kraften för varje troende. Det är precis som med vanlig träning. Det finns inga genvägar. Det finns inte någon sån här andliga anabolas stensiler, tänker jag säga. Steroider. Det finns inga tabletter du kan ta. Ta de här två andliga tabletterna varje dag så blir det nog bra. Nej, du behöver själv fara ut och springa. Du behöver själv sätta dig ner, öppna din bibel, lära dig hur den fungerar, läsa den, ta den till dig och på det sättet bygga upp dina andliga muskler, om man får använda en sån bild. Därför att sådd och skörd, säger Bibeln, kommer alltid att fungera. Det du sår in i ditt liv, det kommer du att förskörda. Om du sår in Guds ord i ditt liv genom att läsa din Bibel, så garanterar jag dig inte att du får ett felfritt liv. Inte att allt röda mattan rullas ut för ditt liv. Men jag garanterar dig att du kommer att förskörda välsignelse av det du sår in av Guds ord i ditt liv. Tror du på det? Försök, så ska du få se. Den andra delen, det är att du också behöver bli tränad och utrustad av andra. Vi brukar säga det ibland att kristen tro, det är ingen privat religiös angelägenhet. Utan du behöver människor som kan hjälpa dig, som kan träna dig. Det står så här i Efeserbrevet, det fjärde kapitlet och den elfte versen. Att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga, alltså du och jag. De ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, till att bygga upp Kristi kropp. Vi tror att församlingen är en plats där du ska bli utrustad och tränad till det liv som Gud har kallat dig till leva. Vi tror att Gud har satt i församlingen människor som har en gåva av att träna och utrusta andra människor. Och om du tar del i den träningen så kommer du att bli hjälpt och skickliggjord till att leva ett fungerande kristet liv. Som jag sa, vi har ledarskolan på gång och jag ska be två stycken ledarskolelever, Fredrik Larsson och Sonja Rosbäck, att komma fram hit, så ska jag ställa er några frågor. Så ser de ut. Vi har ledarskolan börjar alltid efter julen, så det betyder att vi har termin ett som är på gång, eller som är på slutrakan faktiskt. Och jag ska ställa er tre frågor. För det första, varför börjar ni på ledarskolan?
Ja, för jag vill bli en bättre ledare. Helt enkelt, jag vill kunna följa Jesus ännu bättre och ännu effektivare. Och vinna andra människor för han. Och just ute i vardagen, allstans där var jag befinner mig.
Precis. Sonja.
Ja, jag har ju suttit några år här på rad nummer 4. Hejsan, rad nummer 4. Och kommit till den insikten, det var i fjol somras, att det börjar bli dags att gå ledarskolan. För att precis som du sa, du tog mina ord här, att det handlar inte bara om jag, mig och mitt. Utan då jag kom till tro i mogen ålder så fick jag väldigt starkt den här insikten om att det här är någonting som alla bör få uppleva. Så att det här är någonting som förpliktigar, och därför är jag med i ledarskolan.
Håll micken där ännu så får du svar på följande fråga. Vad tycker du att ledarskolan har gett dig hittills?
Mm. Här har jag lite skrivit på handen så jag ska komma ihåg. Just det här med mål som du också har tagit upp. Jag skulle bara kunna hänvisa till vad du har predikat idag. Målmedvetenhet. Att det som vi har märkt, åtminstone några av oss nu som går i ledarskolan, är det här att vi har fått mycket större målmedvetenhet. Att det finns alltså en så här mening varför vi går. Mm. Och det är riktat på ett sånt sätt att man märker att jaha, att här är det faktiskt någonting som vi har som ett mål med varför vi är med. Att det här bibelstudierna har också blivit mycket mer målinriktade. Och sen så tycker jag också att jag har fått en hel del nya insikter och också djupare förståelse för Bibeln och Bibelns betydelse och budskap. Så att det är en hel del och mycket, mycket fin undervisning. Precis som det konstaterades här, det var Jakob som sa det här i början av mötet, att det är mycket högklassig undervisning i den här församlingen.
Ja, för mig har det öppnat mycket just det här ögonen med verkligen konkret hjälp människor. Det är bara sådana små saker som att du ser någon som är en backa och slirar med bilen. Du behöver ju som inte fråga den heliga ande att ska jag få dit eller ska jag inte få dit och hjälpa den här kan. Utan det är för mig att vara ledare, att du får dit och du hjälper den här. Ja. Och det visar på det som Jesus skulle ha gjort. Jag känner att jag har fått en ännu större frimodighet och att kunna tala med folk om min tro och dela evangeliet på ett ännu rakare sätt. Jag har ett konkret exempel här och bara, jag fick inte på det sättet dela rätt evangeliet, men jag fick en bra diskussion för det, så att jag håller på att ta lastbilskörkort och jag var ute och kör med min bilskollärare. Jag var ute och kör på landsvägen mot Vör och Kajtsor. Och så satt vi och talade en hel del och så blev jag tyst mitt i allt. Jag körde nu på var lite så där funderat, vad tycker han om min körning nu? Och så Kahn satt och så ner i sina papper och så mitt i allt började han ropa, eller säga Jesus, Jesus. Jag höll på nästan till vingelyft vägen. Ja. Jag blev så chockad. Och jag tänkte bara att yes, fortsätt sig så går det bra. Och sen efter ett tag så kom vi in på en massa saker och vi började tala. Han började fråga om jag dricker alkohol och sånt. Jag fick berätta att nej, jag dricker inte. Och jag fick berätta en massa saker som på det sättet visar på min tro. Så det är bara att det kör hårt. Exakt. Var frimodig och ta varenda chans som kommer.
Kör hårt både i bilskolan och
ja.
I det andra.
Nej, man ska inte köra för hårt i bilskolan för då blir det inte så glad.
Okej, en sista fråga. Vad ytterligare ser ni fram emot att få ut av ledarskolan? Vi är som sagt, vi slutar avkamp på första terminen. Vad ser ni fram emot?
Att kom ännu djupare in i det som Gud har för en och verkligen få se ännu större resultat och se hans rike gå framåt ännu mer, för det är i alla fall min passion, där jag lever för.
Fantastiskt.
Jo, jag har väldigt höga förhoppningar också då det gäller höstterminen. Mm. För att då går vi in på det här med ledarskap. Och jag har förstått, om jag har förstått Bibeln rätt, så handlar det ju om det här att vara ödmjuk i det kristna ledarskapet och så här. Så jag är verkligen väldigt intresserad av att veta hur det blir i höst och vad vi ska få vara med om då. För att det där, jag har inga speciella förväntningar, men jag vet att det kommer att bli bra.
Exakt. Fantastiskt. Ge dem en stor applåd. Tack ska ni ha. Träna på egen hand. Låt dig bli tränad av andra. Och sen det sista är skaffa, om du vill riktigt lyckas, skaffa dig en bra coach. Skaffa dig en bra coach. Bakom varje framgångsrik idrottskarriär så står det alltid en väldigt duktig coach. Vasasport, som en del har följt med. Vasasport, det här året har Vasasport ett budgetår. Man hade inga stora och dyra spelare inskaffningar, utan man plockade en hel del från juniorerna och från sina egna led, och man tänkte att det här skulle bli ett mellanår. Men man hade en coach som hette Antti Törmänen. En fantastisk människa att bygga ett lag av en hel del unga, oerfarna spelare. Och slutresultatet var att man vann mästis. Och det här är fantastiskt. Man kan bli riktigt ordentligt ivrig på det. Och att ha en bra coach är så oerhört viktigt. Någon som finns där, någon som tror på en, någon som uppmuntrar en, någon som står vid ens sida. Någon som har en positiv inställning. På jul så ser ni alla en riktigt positiv coach. Ja, vi ser på han också innan vi slutar. Varsågod. Lägg på något ljud så vidare.
Titta nu, fingar du kan. Ja, bra, fint. Dansa på, bara titta. Åh, vilken snyting. En gång till, det är allt vad du pallar nu, va? Åh, tung, min kungen. Ja, fin teknik du har, du. Din rackare där. Åh, tack, Bagheera. Säg mig, när du knockat dina elever, hur tror du då att de ska minnas vad du lärt dem?
Jag tänkte inte klämma till honom så hårt.
Jag mår fint. Jag mår bara bra. Jag är nog tuffare än som jag tror.
Hej! Du, vet du vad? Du har en skön style, grabben. Vad är du heter?
Mowgli. Och han ska föras till människobyn nu med samma.
Människobyn? Har du fått spader? Där blir han ju människa, ju.
Och Baloo, jag vill stanna här vid dig.
Så klart att du ska.
Så? Och hur tror du han ska kunna klara sig då?
Hur tror du att han? Menar du med dig, tror du att han? Han är med mig alltså. Jag ska lära han allt jag kan.
Nåja, det går väl ganska fort.
Det är så här, grabben, alltså.
spana in farsan här. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser.
Man kan kanske ifrågasätta metoderna, men åtminstone så trodde han på det han gjorde. Eller hur? Han trodde på det. Det var djävulen där uppe som sa att hur trodde han skulle kunna klara sig då? Och så här. Men han trodde på det han gjorde och han trodde på den han tränade. Och det är otroligt viktigt. Är du utan coach här så ska du få en, jag ska ge dig en fantastisk coach. Du behöver inte gå ut härifrån utan att ha faktiskt fått den världens bästa coach som finns. Det är inte han. Det där är Mickey Goldmill, han som var coach och tränare för Rocky. En gammal sträv typ, men som var så oerhört viktig. Jag ska ge dig en ännu äldre, inte kanske lika sträv typ som du behöver ha. Jesus var så noga med att hans lärjungar inte skulle missa den coachen. Att han säger så här i Apostlagärningarna, det första kapitlet och den fjärde versen. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Och från Apostlagärningarna 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så står det i Johannes 14 och 26. Men när hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det här är världens bästa coach. Den helige ande. Han är helt och hållet suverän i att stöda, att stärka, att hjälpa. Ett kristet liv utan den helige ande, det är rena öknen. Det är rena öknen. Och när jag talar om den helige ande talar jag inte bara om tungotal eller någonting sånt, även om det har sin plats. Utan jag talar om en relation med den helige ande. Hjälparen, den helige ande. Han är din coach, han är den som hjälper dig och som lär dig allt vad Gud har sagt åt dig. Och inte bara lär dig, utan hjälper dig att hålla det. Hjälper dig, ger dig den kraft du behöver. Hur många av oss skulle inte vilja ha ett kristet liv där jag har kraft att göra det jag vet att jag borde göra? Eller hur? Om det är så med dig, då ska du ta emot den helige ande. Du ska ta emot honom i ditt liv. Du ska inte, Jesus sa, lämna inte Jerusalem. Gå ingenstans. Jag säger åt dig samma sak här. Lämna inte den här lokalen idag utan den helige ande. Lämna inte den här lokalen utan en ännu närmare relation tillsammans med den helige ande. Ska vi ställa oss upp på våra fötter här? Ska vi be tillsammans? Vi kommer att efter den här gudstjänsten så kommer vi att ha Simförsamlingen RFs årsmöte där alla är välkomna att stanna kvar. Men jag vill innan vi går över i den delen så ska vi be tillsammans. Och om du finns här och du inte känner Jesus, så uppmanar jag dig att inte lämna den här platsen utan att känna honom. Du kan i slutet av det här mötet så kan du ta emot honom i ditt liv. Om du känner Jesus, om du tagit emot Jesus i ditt liv men inte lever i en nära relation med den helige ande, så uppmanar jag dig, ta emot honom. Den helige ande blir given åt alla dem som välkomnar honom. Det enda du behöver bara säga, helige ande, jag behöver dig, jag tar emot dig i mitt liv. Och han kommer och han blir din hjälpare, din coach. Ska vi be tillsammans?